A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Yes, välkomna till mitt andra hem, ännu ett avsnitt med Amanda Rodde som vanligt. Och så har vi med oss Robin Trygg. Välkommen.
Tack.
Stort tack för att du kunde ställa upp och vara med.
Ja, det är klart.
Vi har ju googlat lite på dig som vi gör med alla andra. Vi kan börja med, kan du berätta lite om dig själv? Vem är du och vad gör du till vardagen om man säger så?
Jag heter Robin Trygg och är född och uppväxt söder om Stockholm. Och jag klättrar på heltid. Så jag reser runt i världen och får klättra höga och låga berg och umgås med människor runt om i hela världen. Så det är superlyxigt. Och så föreläser jag en bit också.
Kallar du dig för klättrare eller kallar du dig för äventyrare?
Jag fick frågan förra veckan. Vi gjorde en intervju så här. Så, ja, men vad kallar du dig för? Så jag ska skriva äventyr. Men livsnjutare kanske.
Jag tänkte precis säga det. Fan, det kan inte vara så jävla tokigt att få göra det på heltid.
Nej, det är en dröm ju.
Det är det du livnar dig på liksom.
Ja.
Ja, oh, fett. Fan, synd att det inte var så bekvämt.
Hur kom du in i de här spåren med att du överhuvudtaget började klättra och gillade det här?
En slump egentligen. Okay. Jag spelade jättemycket fotboll när jag var yngre. Och gick upp på morgonen, stack till skolan, ville vara duktig i skolan. Efter skolan stack jag direkt fotbollsträningarna och sen försökte jag vara jätteduktig där. Och så gick jag och la mig och sen så började dagen om. Så allt gick ett liksom.
Mm.
Och på något sätt så visste man vad som förväntades av en. Man visste hur man skulle göra för att folk skulle tycka att man... Alltså, du blev aldrig pushad eller du blev aldrig... Eller jag upplevde det så i alla fall.
Mm.
Så nu så fort jag tog studenten så stack jag. Och då hamnade jag på Korsika som är en ö i Medelhavet. Mellan Frankrike och Italien tror jag.
Men stack, vad menar du? Du var färdig med gymnasiet. Vad läste du något speciellt?
Samhällsekonomi. Jag läste rätt brett. Jag visste inte riktigt vad det ville bli.
Och sen så sticker du till Korsika, va? Alltså, vad var tanken då?
Bara fly, tror jag. Jag trivdes inte hemma.
Jag drar mig hörs.
Men lite så, bryta vardagen liksom.
Du drog själv. De flesta brukar ju dra typ så här, men jag drar till Australien eller Los Angeles.
Nej, men det var, alltså, jag hade hittat av en slump egentligen bara en jobbannons i en tidning. Och då sökte de folk på Korsika, det var en sån här resebyrå.
Mm.
Men man skulle vara 25, tror jag, ha tidigare arbetslivserfarenhet och jag var ju typ 20 och hade knappt tagit sig hem. Så jag skrev ett brev till dem. Jag lovade att göra det minst lika bra som vilken 25-åring som helst.
Mm.
Låt mig komma på en intervju i alla fall. Och sen fick jag komma på en intervju när jag var så jäkla laddad. Så jag pratade så blödde öronen på den här stackaren som satt mitt emot. Och en vecka senare så var jag på Korsika. Men den bara bröts allt.
Vad gjorde du då? Vad gick du ut på?
Men jag började som diskare där. Så att det var egentligen, jag stod i kök och liksom diskade tallrikar.
Mm.
Sjukt glamoröst.
Ja, verkligen. Testade jag någon gång, det är grymt. men vardagen bröts på något sätt. Man träffar människor man aldrig skulle ha träffat. Jag tvingades tala ett språk, jag aldrig hade talat. Jag längtade hem redan på gaten vid Arlanda och tyckte allt var skitläskigt. Men jag var inte borta så länge heller. Men jag började klättra där i alla fall och det... Var jag också helt värdelös på egentligen. Jag var ju fotbollsspelare, så här, stora ben, taniga armar.
Mm.
Men jag tyckte det var kul.
Men vad sa din familj när du fick för att flytta efter studenten? Var det liksom, hade de väntat sig det? Har det alltid varit en sån som liksom...
Nej, tvärtom. Jag har ju alltid varit en fegis. Eller så, jag har alltid tyckt att allt är läskigt och varit lite rädd av mig sådär.
Vad var det som fick dig att vilja tagga?
Nej, men att jag inte trivdes hemma tror jag. Jag behövde bryta.
Var det någon sån ångestladdad grej?
Ja, men det tror jag. Det var det. Alltså, och det är ju, alltså går du Sverige, eller egentligen en av världens största folksjukdomar, är depression, vilket är helt sjukt. Vi har i Sverige där man har det bättre än någonsin kanske till och med. Och det måste ju bero på någonting.
Mm. Kan det vara vädret?
Alltså det måste inte vara det.
Ja, nej, men det är helt sinnessjukt. Vi har ju det så jävla bra i det här landet. Om man tänker efter, det skillnad med andra länder.
Ja, men verkligen, verkligen.
Men så det här var egentligen början på din karriär, om man säger så.
Ja, fast det såg ju inte ut som det då, okay, så. Nej.
Vad gjorde du, alltså är det vanligt med bergsklättring där?
Ja, men där finns det jättefina berg. Så det finns, och då var det ju mer så här sportklättring. Och så kom jag hem därifrån och tyckte det var så jäkla coolt. Och jag har en brorsa som, han är ett år yngre än mig. Så jag berättade för han att vi måste ju sticka iväg på något nytt. Och då hade vi läst att Kilimanjaro var ju lätt så att det kan man ju vandra upp för. Så vi stack dit och det gick jättebra. Vi hade jättekul. Och sen så rann det på bara fram till 2011. Där jag blev yngst i Sverige och klättrade mot Everest. Och efter det kunde jag leva på det. Så det är allt gick verkligen i...
Ja. Men du bara ler när du säger också. Jag blir glad av att se det.
Den här första resan du drog med brorsan, du hade inga som helst förberedelser eller någonting?
Jo. Och det, men det är ju det, alltså när man är runt nu eller när folk kommer fram eller, så ser de ju de här 15 minuterna på toppen av Everest. Men de ser kanske inte de här 5 åren man har stått i en snö i backen någonstans och kräkt liksom, och tränat skiten ur sig.
Hur tränar du inför en sån här expedition? För hur lång tid tar det att bestiga Mount Everest?
Alltså, det är ju... 70 dagar tog det att klättra Everest 2011. Och nu så gjorde jag det förra året på 36 timmar. Så det beror på lite hur man gör.
Ja, men hur som helst är det en otrolig fysisk prestation. Alltså, det är inte någonting du bara gör.
Nej.
Jag ska nog bestiga ett berg på min semester i sommar. Utan det är ju någonting som kräver en otrolig planering, antar jag.
Ja, vanligtvis. Alltså, sen är du där så är det ju många som väljer att betala stora summor pengar. Sen sticker man upp och tar en guidad tur. Så. Och jag blev erbjuden jättestora pengar för att plocka upp folk på toppen av Everest. Men då har man ofta inte tränat. Eller man har inte, och det är då det ofta blir olyckor eller att något går fel.
Jag har hört att det ligger döda kroppar ut med... När man kommer mot toppen, är det sant?
Stämmer. Ja.
Det har du sett med i ögonen alltså.
Ja.
Hur känns det?
Nej, men det är klart det är något man vänjer sig aldrig vid något sånt. Men man får utnyttja det på rätt sätt. Det låter så sjukt, men du vet när man är så här trött. Det är det som är farligt på berg ofta. Att du är så trött att du struntar i att vara försiktig för att du är så trött. Men att se en sån sak, i alla fall funkar jag så blir jag... alert och pigg och skärper
mig. Man vill ju inte vara den
som är. Nej, men precis. Så man får utnyttja det, även fast det är sjukt och man blir ledsen såklart.
Visste du att du kunde se sånt där innan?
Ja.
Du hade blivit vanad och så vidare.
Hur
började allting då med förberedelserna? Vad tänkte du då?
Hur ser statistiken ut?
Det beror på vilken statistik man läser.
Hur stor chans är att man överlever och bestiger Mount Everest?
Jag tror det beror på vem du frågar. Alltså, kollar du den stora statistiken som drar alla klättrare så är den ju sämre än om du skulle ta de som förbereder sig väl och liksom är klättrare eller vad man ska säga.
Ja. Men, så det hänger på...
Ja,
så gör det. Ja, förlåt.
Det finns ingen lag på vem som får klättra och inte klättra?
Nej, man ska ha klättertillstånd.
Ja, och den kan ju egentligen vem som helst ta, va?
Ja, precis.
Okej.
Ska vi?
Nej, men du såg så rädd ut när du frågade om statistiken. Men nu sitter vi i stan och spelar in podd, så vi kan inte klättra.
Men jag tror och hoppas att det kommer ändras faktiskt, eftersom att det har varit så mycket olyckor nu.
Ja, men det var lite så jag tänkte. För jag till exempel, om jag drar så utsatsen för mig själv, jag skulle ju kunna vara en sån som bara, okej, jag tar den här utbildningen, sen testar jag. Men jag har ju ingen koll.
Med livet som insats.
Jag har ju ingen, ja, men jag har ju absolut ingen
Men jag tror
koll.
Att det är ofta folk har gjort. Och sen, när jag var där första gången, så var det ju folk som kom dit och betala jättestora summor pengar och sen går man genom det här isfallet som är första delen på Everest då, som är rätt läskigt och utsatt. Och sen väljer man att åka hem för att man kanske inte vet vad man har gett sig in på förrän man är där. Och då är man ju inte så bra förberedd varken fysiskt eller mentalt. För den stora grejen tycker jag i alla fall för mig, för min del var det mentala.
Hur har du tränat dig både mentalt och fysiskt för att göra en sån här grej?
Ja, men det är ju egentligen... Alltså det fysiska, alltså jag tror första gången jag stack dit så var jag, när jag började träna för över 20 år, jag var ju odödlig och kunde allt bara. Så att jag tränade nog för mycket tror jag, eller för hårt.
Vad för var det för sorts träning liksom?
Mycket uthållighetsträning. Alltså jag tror, jag var uppe och tränade med Marcus Hellner för ett tag sedan i Gällivare, längdskidåkaren. Och när jag tittade på hans träning så, alltså lite som en längdskidåkare, men det som är skillnaden är att jag fortfarande måste vara lite fet när jag sticker iväg, så man går ner rätt mycket.
Ja, exakt. Du måste göda på det.
Ja, ja men precis. Mm. För du måste ha de här fettreserverna. Eftersom, ja, men nu senast förra året då, när jag var iväg klättrade, gick jag ner 16 kilo. Så att det är ju, du tappar ju mycket.
Bra. Men det kanske är bra för lyssnarna att veta att du är inte speciellt tjock. Alltså...
Nej, nu har jag blivit lite fetare.
Ja, men 16 kilo är mycket. Och
ja. Men det var ju, jag trodde ju då, för man klättrar ju på våren vanligtvis och så kommer man hem till sommaren. Och när jag hade läst det första gången, jag visste ju att man gick ner mycket vikt, så tänkte jag, det är ju skitbra, jag kommer ju vara hem och vara så jävla deffad. Beach 2012 liksom. Och sen kom jag hem, jag var lite bitig så här, och sen har man ju ett fettlager över det. Mm. Och sen kom jag hem och jag gick ner, jag kommer inte ihåg mig rätt mycket då också. Och så tittade jag med spegeln. Jag vet inte, har ni sett Stig Helmer från Sällskapsresan? Ja. Liksom varenda muskel var borta, men fettet var kvar. Så det verkar på något sätt som...
smal kallas det.
Ja, men precis. Så man blir fan inte snygg av att klättra berg.
Men alltså, hur lång är du? Mm. Hur lång är du?
1,80.
Och så vad vägde du innan när du gav dig iväg?
Ja, okay, jag vägt 85, kanske 86 någonstans.
Ja, då vägde du runt 70 när du kom tillbaka då.
Och det är väl ungefär en 10 kilo under vad man brukar säga. Man brukar säga att man ska väga lika mycket som man är lång ungefär.
Mm. Ish. Ja.
Ja, det är ganska mycket. Ja. Det är ganska brutalt.
Mentala biten då? Hur liksom... Hur fan är man funtad? Eller vad ska jag säga? Hur funtar man sig sådär?
Nej, men först då tror jag att så här, bara sätta sig in i situationen. Jag brukar alltid måla upp scenarion. Och det jag läst och pratat med mycket människor... som nog tränar på samma sätt tror jag. Men så det har ofta satt mig in i hur det känns, varför det kommer kännas som det känns, om jag kommer ta olika beslut som man redan målat upp scenarion innan. Om det kommer blåsa mycket, hur kommer det kännas, eller kommer jag vara rädd, varför kommer jag vara rädd? Så att man redan är förberedd på allting. Och den frågan har jag också fått många gånger, så här, om det kändes att stå på toppen av Everest första gången. Och det var ju sjukt ballt såklart, men på ett sätt hade jag ju stått där 10 000 gånger redan.
Det är klart.
Så på något sätt visualiserar sig själv på liksom rätt plats och sen att komma ner också.
Men ja, det var det jag tänkte, bara för att du är på toppen, är det lika farligt att liksom dra hem sen?
Jag tror nästan det är farligare. Och om du kollar statistiskt då, så tror jag de flesta olyckor sker på vägen ner.
Är det för att man blir orädd?
Ja, alltså, men först tror jag det, att du är lite fel ute mentalt, att du tror att du kommer upp och så är du klar. När du kanske nervägen är jäkligt trött, har varit igång i kanske 16-20 timmar. Du har en dålig liksom, energi, du har inte ätit särskilt mycket. Du bränner, vad jag har hört, upp mot 8000 kalorier på ett dygn liksom, i vilande. Du har ju en maxpuls nästan, alltså din vilopuls är så pass hög när du är uppe på hög höjd. För kroppen måste hela tiden syresätta sig själv. Och det finns ju ingen syre där uppe, så hjärtat slår ju väldigt hårt liksom.
Jag tänker, vad hände med brorsan i allt det här? För han följde med på första.
Ja.
Stoppade han där sen? Eller
ja, sen han började jobba. Vi tränar ju fort. Han är ett år yngre än mig. Så han spöar med allt utom löpning tyvärr. Ja. Så han är både större och starkare och lite snyggare. Men det är skitkul. Alltså, då har man hela tiden någon som pushar en. Och det tror jag är jäkligt viktigt. Jag blir lätt lat annars. Och ha någon som man aldrig vill få spö av. Och det är ju brorsan.
Men gör han också såna här extrema klättringar?
Nej.
Han körde med på det och sen var det liksom...
Ja, men precis. Och sen kör han är mer explosiv än vad jag är. Så det är mycket liksom annan typ av träning. Man tar med sportklättringen, Jörn. Är det korta väggar så där, då får jag spö fortfarande.
Ja.
Så, men det är kul.
Han har aldrig varit sugen på att hänga med.
Jo, det har han. Jag kommer nog lyckas. Han var med på Matterhorn, var han ett berg som ligger i Zermatt. Du vet det här Toblerone, det berget.
Det har man ätit.
Det berget.
Okej, så han har varit med lite grann i alla fall.
Ja, men det är ju det som har varit så ballt. För när jag började med det så stack jag iväg mycket själv. Men att få dela upplevelserna med någon är nästan häftigare. För det är så svårt när man kommer hem och liksom har någon som fattar vad man har gått igenom och vad man har gjort och så det är jäkligt kul.
Och så är det nog, för jag menar, jag hör ju vad du säger, men jag tror absolut inte, även om jag försöker föreställa mig hur det är att stå på toppen av Mount Everest, så vet jag nog inte hur det känns, för jag står där själv.
Nej, men det är ju om något år, eller vad sa vi?
Ja, man vet aldrig, man ska aldrig säga aldrig, så är det. Men mentalträningen, tog du hjälp med det?
Ja, det gjorde jag. Det tog jag hjälp med. Och sen så läste jag mycket, och framförallt så pratade jag med mycket folk som hade varit där. Hur de upplevde att det kändes, vad deras största liksom utmaningar var. Och det var så skönt, för att när jag kom upp mot toppen där så upplevde jag, alltså jag var ju jättetrött, men jag trodde på ett sätt att jag skulle vara ännu tröttare Och det gjorde att jag fick en positiv känsla av det ändå. För jag mådde ju ändå rätt så bra. Så att jag var hela tiden förberedd på att jag skulle vara så jäkla trött och må så jäkla dåligt. Men den kom liksom aldrig i den utsträckning jag trodde att den skulle göra.
Det är typ som livet överlag, tycker jag. Man blir glada, man positiva skit. Överraskningar. Man föreställer sig skit så får alltid positiva överraskningar.
Hur gick tankarna när du väl bestämde dig för att bestiga Mount Everest? Alltså första gången när du bara, okej, nu ska jag gå ut med att nu ska jag bestiga. För det är nästan svårare att backa när man väl har sagt till någon annan.
Men verkligen, och det var ju det som var... För från början när jag började läsa om Everest så var det ju så här, det var ju supermänniskor som klättrade mot Everest. Det var inte jag. Jag var ju en vanlig människa, eller en vanlig person. Och sen så vandrade jag ensam upp till Everest Base Camp när jag var så här 18, någonting.
Och det var under, vad innebär det här för oss som inte är jätteinsatta? För Base Camp är ju inte toppen liksom.
Nej, det är på 5400 höjdmeter tror jag den ligger
och
på.
Och hur långt är berget? Hur högt är berget?
8848, så det är en bra bit kvar. Det är från efter baslägret som liksom klättringen börjar. Det här är en vandringsled egentligen som är jättevacker. Som
och där kan vem som helst gå, tänkte jag säga.
Jag guidar där nu en gång per år och plockar med folk till det här stället. Okay. Så det är skitballt. Men när jag kom upp dit första gången så såg man alla de här människorna och fattade att det var också bara människor. Och när jag väl såg det liksom, det låter så sjukt att det är klart man skulle förstått det egentligen, men jag behövde verkligen se det, att de tog av sina klättersaker och förstå att det här var ju precis också vem som helst. Och då beslutade jag för att fasen, nu kör jag. Och då kostade det, budgeten var 500 000 svenska kronor. Jag bodde fortfarande hemma hos min mamma och pappa i Hökarängen. Jag hade inte råd att flytta hemifrån och så skulle jag få ihop en halv mille.
Trolla fram en halv mille.
Hur gör man det? Det kan vara jävligt intressant.
Men jag är ju så pass gammal så att då fanns ju gula sidorna. Kommer du ihåg de här telefonkatalogerna? Så jag ringde. Jag började på A, ringde ABB och berättade att jag heter Robin Trygg. Behövde en halv mille och skulle klättra mot Everest.
Nej,
jag fick ju inte ihop en spänn.
Det var värt ett försök i alla fall.
Och sen året därpå, för då jag tränade ju som en galning. Jag låg på mellan en till tre pass om dagen, beroende på, jag hade liksom en period, ett schema liksom gick efter. Och då klättrar man Everest under våren, det är då det är som bäst väder.
Okay.
Och typ en månad innan jag skulle iväg, för shit, jag kommer inte få ihop pengarna, jag hade inte fått ihop en spänn, så att allt gick åt pipan bara. Och då blev jag jättedeppig. Jag skulle aldrig mer klättra. Jag kollade inte på de där klättergrejerna på typ 2-3 månader.
Nej.
Jag bara kände, nu skiter jag där. Men sen kom det tillbaka. Eller vi började med att man satt och dagdrömde lite grann och kollade YouTube-klipp. Och det gick så pass långt att jag kom fram. Jag kommer ju ångra mig för resten av livet om jag inte gör det här. Den dagen man sitter där med barn och Volvo och hund, om den någon gång kommer. Då kommer jag ju ångra livet om att jag inte har gjort det här. Jag får ta ett banklån i värsta fall. Morsan dödar mig väl. Men det,
det måste bli så. Dör jag inte där så dör jag hemma.
Ja, men typ. Så då tänkte jag, men då gör jag det. Och då finns en fantastisk människa som heter Micke Grimborg som jobbar upp TV4 då, där jag jobbade. Som hade kontakt med, får jag nämna bolag här? Eller?
Ja, jag har kört.
Med Tele2. Och Tele2 var sponsor till Idol då. Men jag kände inte Micke så bra. Jag var rätt ung och så rensa bandet till fyra källare typ för att få in stålar. Och Micke var försäljningsdirektör på TV4 så han var väldigt högt uppsatt. Så. Men han ringde mig en dag och jag hade hört att jag ville iväg och klättra Everest, att jag skulle ta banklån och allt där. Och frågade lite grann om Everest. Jag berättade att jag kör, jag vet att jag kan greja det här verkligen. Ja, sa han, men hur ska du få upp pengar då? Och så berättade jag det här om en IR och jag har inte fått ihop en spänn. Och... Ja, men sa han, du skulle inte kunna tänka dig att klättra med ett får. Och jag tänkte, vad säger du? Eller bara hånar han mig nu för att jag liksom så här... Och så var man rätt blyg och ung så där. Man vågar ju inte... Men då hade han fått in Tele2 och Idol. Så ni vet det, fåret Frank. Han blev första fåret på toppen av Mount Everest. Så att när de kom in, då hakade Expressen på. Så kom TV4 fram. Du ska inte göra en dokumentärfilm, Robin. Lätt, så jag hade aldrig gjort en dokumentärfilm i hela mitt liv.
Hur gammal var du nu?
23. 24. Och då rätt var jag fick ihop allting. Men det var ju som du sa, så här, jag landade i Kathmandu så jäkla glad. Ja, men jag hade ju fått ihop det äntligen. Och så ringer en journalist och frågar, det känns? Jag berättade för jag var jäkla glad jag var. Ja, men känner du inte pressen?
Tack för påminnelsen.
Nej, men jag kopplade liksom. Vad menar du så här? Men då, ja, men nu företaget betalar en 500 000 kronor för att du ska göra det. Känner du inte press? Han verkligen tryckte in det ansiktet på mig. Och då kände jag ju pressen. Jag blev jättenervös. Jag hade aldrig tänkt så. Men när man, jag hade med mig bland annat min dåvarande flickvän och en kille som heter Oskar Kilborg, som han var först i Sverige att klättra Everest 1990. Han var med också. Och vi snackade ju rätt mycket om det, för jag blev ju jättenervös. Och när man kollar tillbaks på de senaste 2 åren, det är klart som fan, jag blev jättebesviken om jag inte hade kommit upp på Everest. Men jag hade inte kunnat träna en timme mer, jag hade inte kunnat sova bättre, jag hade inte kunnat förbereda mig bättre mentalt, jag hade inte kunnat äta mer. Så att man var så pass förberedd där då som man bara kunde bli. Och det fick mig ändå bli lugn. Det är klart man hade blivit jättebesviken. Men jag hade gjort så gott jag kunde.
Du hade inte gjort halvdant i alla fall. Liksom.
Nej. Och jag tycker man glömmer det ofta. Alltså, vare sig klättring eller vad det än är. Att gör man bara sitt bästa så kan man faktiskt inte göra mer. Frågan är vad som är att så göra är sitt bästa.
Precis. Vad fint.
Men fick du någon så här... Jag kan ju tänka mig att man kanske signar någon typ av kontrakt när man får en sån spons på 500 000. Fick du någon så här, du måste uppnå vissa, du måste komma till toppen, annars blir du återbetalningsskyldig?
Nej,
det var
inget sånt.
I alla fall.
Nej, shit, det så måste ju vara olagligt.
Ja, nej, men jag tänker, jag vet inte, alltså 500 000 och så bara somnar.
Om Rodde tänker sponsra dig så är det bara att tacka nej. Ja, just det, jag ångrade mig.
Nej, jag tänker, för då blir det ju ännu mer press här. Shit, jag måste ju verkligen ta mig upp.
Ja. Fast jag tror ändå, det är också en liten klyscha, men jag tror ändå den största pressen på något sätt är från en själv. Man har lagt all den här tiden och man vill det så himla gärna. Och jag tror speciellt i klättringens värld så kan den pressen bli så väldigt farlig. Speciellt när du kommer nära toppen och du egentligen allt talar för att du borde vända. Du är trött och det börjar bli dåligt väder. Och att då vara så pass kylig och stark i dig själv att du klarar av att faktiskt vända kan ju många gånger vara starkare än att faktiskt komma upp på toppen och gå ner igen.
Ja, så är det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Okay. Vad har man med sig? Alltså när man ska göra en sån här. Du kan ju inte ha med dig liksom hur mycket grejer som helst. Det fattar jag.
Nej, på toppdagen eller bara när man sticker...
Ja, när du sticker iväg. Alltså, eller lämnar du grejer med vägen?
Alltså som man gör vanligtvis när man klättrar. Första gången jag var iväg då. Då kom man till baslägret som ligger på 5 och 4. Och sen så packar man en ryggsäck därifrån. Och sen så går man upp och sen bygger man ett läger högre upp. Men sen kan man inte stanna där uppe för då blir man sjuk. För det är så lite syre där uppe. Så kroppen behöver anpassa sig. Man akklimatiseras kallas det för. Mm. Och bland annat så börjar kroppen producera nya röda blodkroppar då, som transporterar ut syre till musklerna. Men det tar tid. Mm. Så därför så går man ner igen på lägre höjd. Så man går tillbaka till baslägret och sen vilar man lite grann. Och sen packar man en ny ryggsäck och sen så går man... Det är lite höghöjdsidioten, typ.
Ja, vilket tålamod.
Fram och tillbaka.
Ja, men lite så.
Hur många gånger gör man det då? Eller tar man tester på sig
olika.
För att se, liksom?
Det är olika. Nej, jag har bara gått på känsla. Du kan ha en oximeter, kallas det för. Alltså en klämma på fingret som mäter syresättning och puls och sånt där. Mm. Men jag känner min kropp så pass bra efter all den här... Jag har hållit på över 10 år nu.
Mm.
Så att jag har koll ändå.
Mm.
Men det var ju första gången. Sen andra gången... Jag skulle göra det för 2 år sedan igen, men bli först i Sverige med att klättra nordsidan av Everest. Eller bli först egentligen med att klättra bägge sidor.
Okay.
Men då vill jag inte vara 70 dagar på Everest som sist, för det är så mycket folk där som inte har koll riktigt. Så då hittade vi Shoyo som är, det är världens sjätte högsta berg. Och då tänkte jag, om jag tar mig till Shoyo först och sen klättrar jag Shoyo istället, där kommer jag vara helt själv och får bara vara liksom ensam med en kompis. Och sen så får jag de röda blodkropparna där och sen drar jag till Everest och istället för att klättra Everest på 70 dagar så drar jag på en vecka. Jag bara kör.
Och det var det någon som har gjort det här tidigare?
Alltså det finns en kille som heter Simone Moro som jag tror har gjort något liknande.
Var han som kläckte idén?
Nej, alltså idén kom nog själv, tror jag. Jag satt med några kompisar en kväll och bara hur ska vi göra det här? För det låter ju så galet. Jag blev rätt ifrågasatt, kände jag, i vissa kretsar så.
Ja, det är ju med livet som insats, så är det ju. Det är inte
sen lite så här, vem tror han att han är? Eller vem? Alltså, så kan han ju inte göra.
Men det är väl ganska mycket taktiskt drag, låter det som.
Ja, men det, det fanns ju en tanke
samla
bakom
på
det.
Dina...
Det var ju inte bara extremt, utan det var ju en tanke bakom det.
Mm. Men om jag går åter till min fråga, vad har man med sig? Packar du i ryggen, liksom?
Nej, men då, för den gången, det var ju 36 timmar, då behöver jag inte så mycket. Då kan man gå rätt lätt. Men annars så alltså mat, tjocka jackor, syrgas har många. Det är rätt mycket grejer. Jag brukar
är det alltid så här rymdmat med... eller? Frystorkat?
Ja, frystorkat.
Ja,
men det är rätt gott alltså.
Är det? Ja, men det sa
jag. När man har levt halva sitt liv på Montaigne.
Hungern är bästa kryddan, eller hur?
Det finns mycket att välja på här, hört. Många olika rätter.
Ja, men det finns det faktiskt. Det finns det.
Okej, så det är lite tjocka jackor, syrgas.
Tält kanske, skönt att sova i en sovsäck. Ja. Men allt handlar ju om hur man gör det egentligen. Och nu för tiden inom klättringen, så kollar man 53 när de klättrar Everest första gången, så var det ett helt annat sätt att göra än vad man gör det nu. Det är inte alls samma prestation att göra det nu och klättra Everest till exempel som det var 53.
Vad väger den där ryggen som du har med dig då?
Jag tror min nu, vad kan den väga? Ett halvt kilo kanske, någonting.
Halvt kilo bara?
Ja, det är alltså
ryggen. Ja, de är otroligt lätta. Och nu så, jag har jobbat väldigt länge tillsammans med Haglöfs. Ja. Vi kan ju ofta titta på saker. Och
ja, men när den är packad.
Ja, nej, förlåt. Ja,
är den packad? Tänkte jag bara, herregud.
Ja, jag packade jävligt smart.
Ja, shit. Berätta mer om ryggsäcken.
Ja. Nej, men jag kan ligga på dem mellan 25 och 30 kilo någonstans kanske.
Ja, det är lite skillnad.
Ja, det var lite skillnad. Men, och hur mycket klättring är det? Hur mycket vandring är det?
Det beror på hur och vart du är. Men på Everest nordsida så var det egentligen inte så jättemycket klättring. Jag klättrar betydligt svårare i Norge till exempel, men jag är ute och föreläser så frågar ju folk alltid efter Mount Everest och vill höra de historierna.
Ja, men det blir som en grej liksom.
Ja, men så det är något som alla känner igen och alla kan relatera till, och man har kanske någon historia därifrån i alla fall. Men det är otroligt vackert. Det är, ofta får man frågan varför, och att man bara kopplar till det, allt det hemska som att det är det man har sett. Men det är otroligt mycket som är häftigt med det där också. Bara slå upp tältduken på 8000 meters höjd och se ut över hela världen. Och sen får göra det med en kompis.
Det är oslagbart, kan
jag tänka. Ja, ni kommer ju märka det nästa år när ni
hakar
på.
Hur hittar man? Herregud.
Jag stannar kvar där.
Men vad finns det för liksom nätverk om man får för sig att göra en sån här grej? För du pratade om att du hade hjälp och stöd av någon som hade gjort det tidigare. Och det finns ju några som har gjort samma grej. Är det lätt liksom att komma i kontakt med andra personer som kan hjälpa dig? Har folk lust att hjälpa till? För jag menar, bara för att du har bestigit Mount Everest behöver inte det betyda att du vill vara någon slags mentor till alla andra som vill göra det.
Nej.
Hur funkar det?
Nej, men alltså, nu, jag jobbar ju som guide också, så jag har ju med mig folk till Everest eller vi är runt hela världen egentligen. Och då är det ju folk som tar sig vidare till slut, och de har jag kontakt med. Bland annat två killar nu som heter Erik och Björn som är på Everest nu. Och de inte till och med har kommit upp. De är på väg nu i alla fall. Och då blir man ju... Alltså, det är klart man hjälper till. Eftersom det hade ju lika... Man delar ju samma dröm och man tycker samma saker är roligt. Och jag har fått så jäkla mycket hjälp för att ta med dit jag är idag. Så det är bara kul att kunna bjuda igen och få ge tillbaka på något sätt.
Kan tänka mig att det blir sån kemi också. För det är inte alla i världen som vill klättra där. Utan det blir liksom de få som vill. De hjälps ju verkligen åt, kan jag tänka mig.
Ja, men verkligen. Det är rätt prestigelöst. Eller jag upplevde det så.
Ja, precis. Jag kan tänka, det handlar i stort sett om att man sätter sitt liv till. Och då liksom så här, det är klart jag vill hjälpa så att ingenting ska hända också. Alltså dela med mig av min erfarenhet. Kan jag tänka mig. När du började klättra första gången. Kom du till någon punkt när du varit verkligen livrädd? Jag kan tänka mig att man är ju ganska... Kanske inte rädd, men man tänker väldigt mycket på vägen upp och så vidare. Var det någon punkt du kände så här, vad gör jag, vad händer?
Om jag tror rädd är nog, den dagen jag slutar vara rädd, då kommer jag nog sluta klättra, tror jag. Man ska nog vara, nej, precis, det får jag nog vara lite försiktig, eller väldigt försiktig.
Mm.
Däremot så måste man kanske ha koll på att man inte låser sig.
Mm. Men jag tänkte, inga olyckor eller något sånt där?
Jag var, ja, men den jag berättade om, den här Shoyo Everest då.
Mm.
Då stack jag iväg 2015. Jag hade inga sponsorer, utan jag sålde. Jag visste ju hur svårt det skulle vara. Jag visste inte ens hur jag skulle greja det. Jag trodde det, men jag vågade inte sticka ut hakan riktigt. Utan jag ville göra det för min egen skull. Så jag sålde allt. Jag hade typ en soffa och en tv hemma.
Mm.
Och sen drog jag iväg till Shoyo då. Och då blev det jordbävning. Så vi fastnade på Shoyo då, världens sjätte högsta berg. Och på 30 sekunder så dog nästan 9000 människor i Nepal. Så vi satt ju... Ja, det var bara tur egentligen att vi kom hem igen.
Kände ni av jordbävningen på den där höga höjden också?
Ja, väldigt starkt. Vi vandrade upp. Det var otroligt mycket snö och jag har nog aldrig upplevt att det har varit så mycket snö i Himalaya någon gång. Så vi fick slita rätt hårt bara för att komma fram till foten av det här berget. Och då har man tjurar, så här långhåriga, jakar menar jag, långhåriga tjurar typ, som man lastar med utrustning.
Okej. Okay.
Och två av de här jakarna fick vi liksom ta loss all utrustning på. De fick gå längst fram och bara plöja en väg genom snön. Och vi fick gräva loss dem flera gånger från fast. Det var otroligt tufft.
Mm.
Och sen kom vi fram dit och vi var jättetrötta. Så vi slog upp ett tält egentligen bara på den platsen vi tyckte så okej ut. Och sen dagen efter så vilade vi bara. Vi försökte få oss energi, bara helt slut. Och tanken var att dagen efter det sen skulle vi börja klättra upp mot läger 1 och börja bygga ett läge högre upp på berget. Och vi visste att det satt rätt mycket is och sånt över tältet, alltså att det var sån här häng liksom, men de såg rätt stabil ut. Men den här dagen då när vi skulle upp och klättra högre upp, så var det så pass mycket snö och snöstorm att vi valde att vara kvar, för det var ingen, vi hade ingen brådska så egentligen. Jag har alltid varit försiktig av mig, så jag är inte den här, aldrig varit den här adrenalin, alltså, som bara hoppar ut för ett stup.
Ja, sådär. Som bara hoppas på att man inte ska dö.
Hur man bestiger Mount Everest, safe.
Men då valde vi att stanna kvar. Sen satt vi och drack te, jag och Shirin, min kompis. Och sen rätt var det så började marken bara skaka. Så vi tog tag i varandra och sprang ut. Och vi trodde först att det var lavin. För det har jag varit med om förut.
Mm.
Men när vi väl kommer ut så märker vi att hela marken skakar. Då var det jordbävning då. Det gick ju laviner precis överallt. Vi hade ju bara tur att det inte träffade oss.
Och vad kan man göra om det kommer en lavin precis där ni står?
Då hade vi inte kunnat gjort någonting. Hade vi inte. Utan då hade det varit
kört. Det var ju upp.
Hur vanligt är det?
Jordbävning, det var ju det. Jag tyckte att jag var så förberedd. Jag hade ju förberett mig för allting. Mm. Vad som kunde hända med vindar och väder. Men just jordbävning hade jag aldrig ens tänkt på.
Nej.
Och vi satt ju fast där sen i flera dagar. Vi sov i skift, för det kom ju när det var, jag tror det mätte 8,2 det här skalvet.
Det är högt.
Det är jättehögt på en 10-gradig skala, tror jag. Så vi sov i skift för att det kom efterskalv hela tiden, så att vi kunde väcka varandra och dra ut varandra.
Och ni kunde inte vända heller.
Det var så pass ostabilt liksom runt omkring oss. Vi tyckte det var säkert att vara kvar. Och då var det ju så här. Ja, men bergen hade ju varit allt på något sätt. Men när man fattat att jag kommer inte komma hem igen.
Mm.
Så blev det ju kanske... Det som blev viktigt blev väldigt litet. Det var ju mer... Ja, men shit, vet min mamma om att mycket jag tycker om henne. Jag har sagt det till henne någon gång. Eller har jag berättat för mina syskon? Mycket, alltså, har jag funnits där när de varit ledsna? Har jag varit snäll? Alltså...
Många sådana känslotankar kan
jag, ja, men lite
med.
Så. Mm.
Känns som en sån nära döden upplevelse. Det kan man väl kalla det.
Ja, men verkligen. Jag trodde ju att jag skulle dö.
Mm.
Var det första tanken som slog dig när ni kände att marken skakade?
Ja.
Jävlar, nu är det kört.
Det var det. Men vi klarade oss. Och i samband med det här så ringde Haglöfs. Och först då kollade om jag hade klarat mig såklart. Och sen när de fattade att jag hade gjort det, så frågade de sig, kan vi hjälpa till på något sätt? Och jag var så pass ego eller så pass skärrad så att jag visste ingenting egentligen. Så jag sa, har ni någonting, skicka ner ett Kathmandu, Nepals huvudstad. Och kommer jag ner så ser jag till att det kommer rätt. Och någon vecka senare så var vi nere och jag åkte ut till tullen då i Kathmandu. Och hade förväntat mig några sovsäckar kanske eller någonting. Men de hade skickat ett halvt ton utrustning. Det var kläder, skor.
Till alla drabbade?
Alltså vi tog oss runt, för alla åkte ju hem då. De stängde ju bergen, det blev ju, ja, du fick ju inte klättra någon mer. Men då flög vi runt i helikopter, vi åkte runt i bilar.
Fan vad häftigt.
Ja, det, jag lärde mig så jäkla mycket. Mm. Och det är sjukt att något sånt ska behövas för att man ska fatta grejer.
Ja,
men det är det enda positiva jag kan få ut av det där. För att man, Nepal är ett av världens fattigaste länder, men det är också ett av världens vackraste länder. Det känns så orättvist att det drabbar just dem.
Mm.
Men det var väldigt starkt.
Men du har klättrat efter det här?
Ja, för då när jag väl kom hem så fick jag otroligt mycket hjälp. Jag såg jättehemska saker som jag fortfarande tänker på. Men jag kunde inte släppa den här dubbelexpeditionen, för det var ju något som på något sätt jag visste att jag hade i mig, och det hade inte gjorts i Sverige förut. Jag kunde ju. Och varför ska jag inte testa då för?
Mm. Så, det blev inte avskräckt liksom?
Nej, det blev jag nog aldrig. Däremot så behövde jag ta tid hemma och liksom bearbeta allt. Men det är om man ramlar på en cykel, eller hur viktigt det är att börja cykla igen. Och så här, visa för sig själv att jag kanske inte nödvändigtvis hade behövt komma upp, men jag behövde åka dit och visa för mig själv att det var okej. Så då åkte jag dit nu förra året och gjorde om det.
Hur kändes det att komma tillbaka till platsen?
Bra ändå. Alltså det var klart att det var starkt och man blev lite ledsen ibland. Det var mycket som kom tillbaks. Men jag tror att det är också därför jag kunde lägga det bakom mig till slut. Eller att man kunde känna att det var okej. Och jag är fortfarande där väldigt ofta. Minst en gång per år, ofta mer. Och jag har kontakt med de som bor där nere. Om inte dagligen, så i alla fall varannan dag.
Du fick ett ganska starkt band dit.
Jag har haft det länge. Vi har varit med om så mycket tillsammans, så det är några av mina bästa kompisar som bor där nere.
Det är lokalbefolkning alltså?
Ja, eller Shiring då som han heter. Han bor i USA nu.
Ja. Ja, okay.
Men han är ju därifrån. Han är från en bergsby på 4-2 som heter Rolvaling. Och det är en av de ballaste med. Det finns en bok som heter Begravda i himlen som finns i akademibokhandeln här, som handlar om honom och hans liv egentligen.
Okay.
Han är en fantastisk människa. Ni vet det här, om man tittar på en tröja, att en tröja är en tröja vet ju alla, men om den är stor eller liten eller ful eller snygg, eller det bestämmer ju på något sätt
själv. Ja, det ligger i betraktarens öga.
Ja, men lite så. Och Shiring har varit med om så sjuka saker som ingen människa ska behöva gå igenom. Men jag tror aldrig han har haft ett problem i hela sitt liv. Han har en fantastisk förmåga att se på livet på ett sätt som aldrig har sett någon annan människa förut göra.
Det är väldigt stort.
Ja, men man lär sig jävligt mycket
väldigt
av det.
Väldigt stort, ja.
Hur träffades ni?
Vi jobbade tillsammans. Jag skulle ner med en grupp från Sverige och vandra upp till Mount Everest. Och sen stod det en kort, knubbig liten man vid flygplatsen och väntade på oss, som presenterade sig som Shiring Dorje Sherpa. Och min första tanke var att nu går det här åt helvete.
Han är ju så är det som en amatör.
Han är ju inte riktigt som man ska. och det är han ju inte heller. Men han är ju den mest fantastiska människa jag någonsin har träffat. Och en av de duktigaste människorna jag någonsin har träffat också. Men bara att vara i hans närhet gör en glad. Liksom. Han är grym. Och de största grejerna jag gjort där nere har jag gjort med honom. Och mycket att det har gått så bra. Jag blev valt i årets äventyrare i år i Sverige.
Jag såg det.
Grattis.
2016 fick du bemärkelsen, va?
Ja, men precis. Och det var ju bara på grund av Shiring. Hade inte han funnits där hade jag aldrig... Alltså det var ju ett pris på något sätt som vi vann tillsammans. Och det kändes stort på något sätt. Det blev en milstolpe.
Ja, det är väldigt stort att kunna få något sånt där överhuvudtaget.
Jo, men då, det var så viktigt att få lyfta fram han i det. För det var så jäkla mycket hans pris också. För det var, hela den här grejen var ju något med jordbävningen och med att vi kom tillbaka och gjorde om det. Det var ju verkligen något vi gjorde. Jag hade inte grejat utan honom.
Men vet du, fick du kontakt med familjen där strax därefter jordbävningen? Eller hur blev det med familjerelationerna? Mamma och pappa måste ju vara dörrädda.
Ja.
Och undra vad som hände med dig.
Ja, men jag var rätt duktig på att ringa fort. Var jag innan nästan det kom ut i svensk media.
Men det går att ringa från den där höjden. Liksom. För du sa att Haglöfs ringde. Det funkar.
Ja, satellittelefon.
Liksom. Satellittelefon.
Och satellittelefonen kan du ringa även till vanliga, alltså till föräldrarna.
Ja, det får, däremot så det är ju rätt höga berg på sidorna. Och du måste ju pricka en satellit då, som går över. Så att täckningen är väl sådär. Det är inget 4G-nät.
Men så tekniskt sett så kan du ringa från toppen?
Mm.
Okej.
En bra dag.
Men för jag tänker så här, nu är jag inne på att det är så jävla farligt igen. Men om man börjar klättra och så, ja men det händer någonting. Jag antar att det kan inte komma upp någon helikopter och hämta dig eller?
Nej.
Det funkar inte så. Jag kan ringa och säga att nu är det kört, men det är ingen som kan hjälpa mig eller?
Nej, vanligt. Alltså det är vanligtvis så får man klara sig själv eller det är. Är det någon som du kan aldrig begära av någon att det är någon som ska komma upp och hämta dig eller att det är någon. Ofta är du så pass trött att du har nog med att få ner dig själv på en sån höjd. Men det Schering gjorde då, den här boken, så har han klättrat berg i Pakistan som heter K2 som är rätt så svårt.
Ja.
Och han räddade livet på folk över 8000 meters höjd. På ett helt, han satte fast folk i sitt klätterkel och klättrade ner med dem. Ja.
Det bara blev så när han själv besteg det eller
var
det
på hans vägen ner så mötte han en kompis som hade tappat sin isyxa och inte kom ner och det fanns inga rep eller något sådär fast sig och de föll och, läs boken, den är fantastisk och den säger så mycket om honom och vad han är för typ av människa.
Hur säger man annars liksom att du får klara dig själv? Alltså du kan inte.
Jag har ju alltid valt att klättra själv eller med människor som jag litar väldigt väldigt mycket på. Och de människorna hade man ju gjort allt för. Och jag föll till exempel genom en glaciärspricka på Shoyo och bröt handen nu sist.
Och, på vägen upp eller ner?
På vägen upp. Men jag visste inte att jag hade brutit den då.
Du fortsatte?
Ja. Men då var ju Schering nästan ner i sprickan med mig. Liksom. Jag fick ju skrika åt honom och backa för att han höll på att hoppa ner. Så att det
ligger väl i hans mänskliga instinkt helt enkelt.
Ja, men det är det. Det är
inget liv får gå förlorat när han är med.
Nej, men precis.
Är det ömsesidigt? Hade du gjort så
här för honom? Det är lätt att sitta här och säga. Men
jag hoppas tycker, det i alla fall.
Jag tror det. Tror jag.
Vad bästa minnet av alla dina klättringar? Inte bara Mount Everest. Bästa minne?
Jag tror att det är första Mount Everest-svängen. Först för att jag fick dela det med människor som jag tycker så otroligt mycket om. Och sen vi så pass ung ålder får visa för sig själv att allt verkligen går bara man sliter för det tillräckligt mycket. Jag har lärt mig så mycket av det, vare sig det är Everest eller om det är att göra en dokumentärfilm eller om det är att vad man än bestämmer sig för, offrar du tillräckligt mycket och sliter för det så går det ju.
Alltså vad säger din familj om att du gör såna här
lyriska
grejer?
Tycker jag fan nej.
Jag tänkte jag var bra.
Jag vet inte.
De är ju glada för min skull. De vet ju hur mycket jag tycker om det här och de ser ju på något sätt att jag har förändrats av det och vad jag har lärt mig. Men det är klart att de är oroliga ibland.
Ja, för jag tänker så här, hur mår din mamma? Om mitt barn skulle välja att bestiga ett berg så tror jag att jag skulle typ ligga hemma och hyperventilera. Hur länge sa du att det tog? 70 dagar? Eller?
70 dagar.
Om man kan hyperventilera så länge så hade jag nog gjort det.
Jag får testa.
Jag bara tänker så här, jag vet inte. Man vill inte bromsa någon heller.
Nej.
Men de har aldrig liksom... nu räcker det. Eller efter jordbävningen till exempel. Hur positivt inställda var din familj till att du skulle klättra igen?
Nej, men jag tror att de förstår mig på något sätt. Eller de har förstått mig längre tid som har gått. Och skulle inte jag vara iväg och klättra eller skulle inte jag göra det här så skulle inte jag vara jag. Jag vet inte. På något sätt, jag hade en jättelång diskussion med Schering om det här. Och i Nepal blir man inte lika gammal som man blir här i Sverige till exempel. Och det viktiga kanske inte är... Det är klart att jag aldrig vill att jag inte ska komma hem. Men vad är egentligen ett bra liv? Är det ett bra liv lika med ett långt liv? Om man levt i 100 år, har man haft ett bra liv då? Eller kan man ha levt i 50 år och fyllt varje dag med så jäkla mycket roliga saker som man tror på?
Livets stora frågor.
Ja, men lite så. Och det är upp till... Det ska inte jag sitta här och berätta. Men jag tror det är nyttigt att tänka på ibland. Det är så lätt att allt bara rullar på.
Det tror jag absolut. Det vanliga svenssonlivet som vi har också.
Ja, men precis.
Jag är nöjd när jag är 65, ska pensionera mig och har jobbat 85.
Men det är nog olika fall. Ja, precis.
Ja.
Jag tror så inte att jag skulle vilja bestiga.
Vad man själv tänker.
Det finns ju olika nivåer. Absolut.
Nej, men det kan vara
det är dagarna vi minns, som de säger någon reklam.
Låt som någon pensionsreklam.
Ja, det är det säkert.
Om du nu skulle säga att jag skulle få för mig att göra en sån här lyckad grej och klättra. Vad tipsar du om? Vad brukar du säga till amatörer som ska testa på och liksom
haka på och lära sig rätt? Eller så har jag gjort. Jag är alltid till att omge mig med duktiga människor. Gör man det och samtidigt har liksom viljan och tillräckligt motiverad så går det. Mm. Kan jag så kan precis vem som helst.
Har du någonsin avrått någon från att göra det?
Ja, det har jag. Men inte på grund av att de inte kan, utan på grund av att de inte är tillräckligt bra förberedda.
Det är alltså deras förberedelse inför klättringen där du tycker så här...
Ja, men istället för att kanske välja att betala stora summor pengar upp och ta hjälp av någon som löser allt, så ska man nog lära sig allt själv. Mm. Sen kan man göra det ändå med någon som är jätteduktig. Mm. Men att lära sig allt, och då blir det så mycket roligare också den dagen du lyckas, för då har du ju verkligen gjort jobbet själv.
Då har du gjort det själv liksom.
Ja.
Har du liksom någon annan äventyrare eller klättrare i familjen eller släkten eller där, i din närhet när du har växt upp?
Nå, alltså inte som man på med berg så, tror jag inte. Nej. Men det är ju, ett äventyr kanske inte alltid behöver vara Mount Everest heller. Det är ju som jag berättade för innan där med min stora dag.
Ja.
Som jag jobbar mycket med. Och då var vi uppe med massa barn upp till Abisko som var sjuka på ett eller annat sätt och svårt sjuka.
Mm.
Och för dem som aldrig hade varit ute på det sättet så var det ju ett äventyr att grilla korv och fiska. Och de fick flyga helikopter eller de fick... Och det glömmer man också ofta, att man stirrar sig, det ska vara livsfarligt och ett äventyr.
Mm,
men ibland kanske ett äventyr bara gör något nytt. Eller
jag
och Rodda
åkte in till centrala Stockholm, men det är ett äventyr.
Ja, men lite så. Ja.
Och våga utmana sig själv bara.
Ja, precis. Vad är nästa utmaning nu då?
Ja, det är faktiskt min stora dag, Örnsköldsvik. Vi ska upp och ha ett läger där med 32 barn, tror jag det blev ett slut. Mm. Och sen sticker jag tillbaks till Nepal i september, slutet av september. Och sen tar jag med mig folk upp till Kirings hemby och sen vandrar vi över och kollar på förhoppningsvis Mount Everest i soluppgång från toppen på ett berg som ligger där i närheten.
Shit, vad häftigt. Ja. Har du aldrig funderat på några andra sorts vad ska man säga, utmaningar? Någonting annat än klättring? Har du funderat på?
Jag ville bli astronaut när jag var liten.
Det är uppåt som gäller. Men ingenting är omöjligt. Nej, men jag tänker mer så här, som vi hade Stefan Erlansson som har rott över Atlanten och funderat på segla något jättelångt eller simma eller dyka. Vi pratade ju om den här tjejen innan.
Anneli Pompe.
Ja, precis. Som kombinerar fridykning med bergsklättring. Känner du att bergsklättring är liksom det är det du ska göra, eller skulle du kunna?
Nej, men alltså nu jag jobbar med bland det värsta jag visste, om man säger så, i skolan till exempel, var att prata inför folk. Jag fick sån jäkla scenskräck. Och nu lever jag på att föreläsa.
Ja.
Och det blir ett Mount Everest i sig.
Ja, alltså, det är verkligen en personlig utmaning, utveckling.
Ja, men lite men jag tror också att jag på något sätt alltid kommer jobba med min stora dag eller någonting. Det ger så otroligt mycket. Så sådana saker kommer jag fortsätta med. Den får man se, jag vet knappt vad jag ska göra imorgon. Det
var härligt.
Jag tycker det är en otrolig... Jag blir ju själv så här. Jag gillar ju sånt.
Ja.
Bara det att jag är för feg.
Man gillar att fantisera om.
Jag ser ju mig någonstans där uppe i toppen. Sen gäller det bara att komma till skott.
Någon får åka på till basecamp, det är en bra början.
Definitivt.
Hur gör man då? Om man bara,
då skickar man mig ett mail.
Ja, då skickar man ett mail till dig.
Ja,
men det var bra. Vi ska ta kontaktuppgifter sen i slutet. Så att inte någon går miste om det. Nu försöker jag prata bort det. Så att vi...
Nu får du fokus från er.
Alltså, hade lämnat mejlen så hade jag gjort det.
Den första svenska podden över 5000 meter.
Ja,
ja,
det har varit bra.
En ny utmaning.
Via satellittelefonen.
Men vi kan ju faktiskt, vi kan ju göra det nu. Vart hittar man dig? Hur får man ta på dig?
Antingen går man in på www.robintrygg.com eller så mejlar man till info@robintrygg.com. Men kolla hemsidan, där finns lite bilder också.
Mm. Har man dig på Instagram?
Trygg Robin.
Grymt. Och där får man se lite klätterbilder och så också. Så att...
Ja, det finns ett och annat berg där kanske.
Du hittar ju det här avsnittet som vanligt på alla våra sidor. Instagram och Facebook, Mitt Andra Hem. Du kan även mejla oss till mittandrahem@theboxhaninge.se.
Yes. Robin, tack som fan.
Tack.
Vad häftigt. Riktigt kul att få lyssna.
Komma hit.
Mm. Nästa gång blir Nepal.
Nu jävlar, nu kör
alltså,
vi.
Alltså, man blir alltid lite sugen.
Jättetack, hörru.
Ja, tack själv.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.